Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens episteltext på den fjärde söndagen efter trefaldighet. Så skriver aposteln Paulus i sitt brev till församlingen i Rom, det 14 kapitlet och från den 10 versen. Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig och varje tunga ska prisa Gud. Var och en av oss ska avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er istället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder så att han snubblar och faller. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. När jag läser texterna för dagens söndag som lagts ut i bibelkalendern och som är hämtat ifrån folkkyrkans perikopsystem, så märker jag hur svårt det är att använda vissa ord utan att förklara vad man menar. Vissa ord har laddats med så specifikt innehåll att det är svårt att veta vad någon menar om han eller hon inte förklarar. Texten som folkkyrkan valt att använda för episteln är 3 verser ur ett längre sammanhang som handlar om samvetet och den kristna friheten. Evangelietexten handlar om att vi inte behöver döma för att Gud förlåter. Och GT-texten handlar om att man i det jordiska Israel inte skulle avkunna orättvisa domar utan rättvisa domar. 2 av texterna ger, utryckta ur sina sammanhang, intrycket av att detta att vara kristen handlar om att ha överseende med det mesta. Men när man läser dem i sina sammanhang så ser man att de handlar om helt olika saker och egentligen inte har så mycket med varandra att göra. På samma sätt blir det ibland i det svenska språket med ord om man inte förklarar vad man menar. Vad är att döma? Sluta gnälla. Domaren dömer. Så skrek man åt knattefotbollsspelarna när de var sura över någon utvisning eller straff. Då var det en trygghet att det var någon som dömde. Domaren dömer. Sluta tjafsa. Hellre att en enda person tar på sig att avgöra vem som var offside eller vem som ska få frispark. En av 10 personer ska diskutera om vad som egentligen hände. Då tycker man att det är bra att det finns någon som dömer. Har ni hört den här då? Döm inte ut någon förrän du gått 1 mil i hans mokasiner. Det där var ett gammalt indianskt talesätt och brukar användas när man ska tala om empati. Det betyder ungefär, du kanske borde försöka sätta dig in i hur en annan människa har det innan du talar om för honom eller henne vad som behöver göras eller vad man har gjort för fel. Den här då, döm inte hunden efter håren. Det betyder ungefär, ha inte en åsikt om någon efter det yttre förrän du har sett vad han eller hon faktiskt går för. Med alla dessa synsätt på detta med att döma, vad betyder orden i dagens text som säger, låt oss därför inte längre döma varandra? Om vi bara hade de få verserna i dagens text så skulle vi kunna missförstå vad aposteln menar. Vi skulle kunna tro att vi aldrig någonsin får döma en kristen broder eller syster. Vi skulle kunna tro att man aldrig någonsin får säga till en medkristen broder eller syster, du har syndat och kommer att gå förlorad. Den lära du har är fel. Du är helt fel ute och syndar grovt. Vi skulle kunna tro att aposteln motsäger sig själv, eftersom han på ett annat ställe säger: hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte den som står innanför som ni ska döma? Den som står utanför ska Gud döma. Driv ut från er den som är ond. Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Om nu världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? 1 Korinthierbrevet 5, 12 och följande, och 6, vers 2 och 3 följande. Men om vi läser dagens text i sitt sammanhang, så ser vi att den inte alls handlar om att döma det som är verklig synd eller fel i läran. Vad är det egentligen den handlar om? Han talar om förhållandet till svaga bröder. Församlingen i Rom bestod av både hedningar och judar. Det kan vara lite svårt för oss att förstå hur det kan vara att som jude komma in i en församling och plötsligt se att man inte behöver vara helt passiv på sabbaten. Hur man inte längre behöver offra i templet, inte behöver omskära sina barn och inte behöver undvika fläskkött. Även om man förstår att allt detta är fritt nu och accepterade att alla andra nyttjade denna frihet, så kunde det kännas obekvämt att glufsa i sig fläskfilé för en jude. Samvetet kunde ju fortfarande finnas kvar där. Men problemet fanns inte bara hos de judar som kom in i församlingen. Hur skulle hedningarna agera? Skulle de tvinga på judarna dessa nya seder, den nya friheten, även fast det kunde gnaga samvetet hos dem? Hedningarna själva som vänt sig från avgudadyrkan skulle också ha problem. Det finns tidiga belägg för att många judar utan samvete köpte och åt av nötköttet som såldes på torget, som hade offrats till avgudar i Rom och i Korint. Avgudar finns ju inte. Så det finns ju inget mystiskt med kött som har helgats till Jupiter, till exempel. Men för hedningarna hade ju detta ätande av köttet tidigare varit någonting andligt för dem. Skulle judarna kanske ta hänsyn till att de hade svårt med ätande av sånt kött nu när dessa hade lämnat avgudatron? Aposteln reder först ut att problemen i församlingen inte handlade om synd, utan helt fria saker. Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter. En har tro till att äta allt, men en annan som är svag äter bara grönsaker. Den som äter ska inte förakta den som inte äter, och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Den ene sätter en dag högre än en annan, den andra håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud. Svaret på hur man ska agera för folk som har samvete för helt fria saker ger han några verser efter dagens text. Om din broder blir oroad genom den mat som du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för. Och på samma sätt skriver han till församlingen i Korint. Första brevet, det 8:e kapitlet från den 7:e versen. Kunskapen finns inte hos alla. Några har hittills varit vana vid att avgudarna äter köttet som avgudoffer, och så orenas deras svaga samvete. Men maten för oss inte närmare Gud, Äter vi inte så förlorar vi ingenting, och äter vi så vinner vi ingenting. Men se till att denna frihet inte blir till fall för de svaga. Ty om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudat tempel, då blir inte då den som har ett svagt samvete uppbyggt så att han äter av det kött som offrats åt avgudarna. Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder som Kristus har dött för. När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Alltså, om maten blir till fall för min broder, ska jag aldrig någonsin äta kött, så att det inte blir orsak till min broders fall. Nyckeln till att hantera människor som har ett dåligt samvete för sånt som man inte behöver ha samvete för kallas hänsyn. Om jag gör någonting som frestar en annan människas samvete, så är det bättre att jag avstår. Här handlar det om att inte döma ut saker som är verklig synd, utan det handlar om att döma någon för att han inte använder sig av sin kristna frihet när det gäller saker som är fria. Eller att döma någon för att han använder sig av sin kristna frihet. Aposteln säger idag: men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Hur ska man översätta det till förhållandena idag? Finns det tillfällen då vi föraktar en broder eller syster angående saker som ändå är fria? Ja, är vi inte ibland lite snabba att uttala hårda ord om någon har andra åsikter än vi själva om hur mycket man evangeliserar, missionerar, hur engagerade andra är i församlingen, hur mycket andra hjälper till, hur andra klär sig, hur andra använder sina pengar, hur andra betett sig i en situation där det finns många olika valalternativ. Och vad händer det med oss när vi tänker eller säger någonting om en broders eller systers agerande som visserligen inte är synd, men kanske i våra ögon olämpligt? Har jag fel om jag säger att vi växer lite i våra egna ögon? Även om jag har mina fel och brister, så gör jag i alla fall inte det eller detta, det som han eller hon gör. Jag tar hand om min familj. Jag ber ganska mycket. Jag använder mycket tid till evangelisation. Jag jobbar för församlingen på olika sätt. Plötsligt har jag kanske trängt åt sidan vad jag inte gör, eller vad jag gör som är fel. Är jag en så strålande förebild i alla avseenden, har inte också jag en hel del brister? Och nu har jag tänkt eller sagt att en broder eller syster är dålig, kärlekslös eller ljum i sin tro. Men både han och jag ska stå inför Kristi domstol. Vad pinsamt blir det inte då att jag som fiskat fram min broders brister också kommer att få uppenbarat att jag brast. Ty inget är dolt som inte ska bli uppenbarat, och inget är gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Lukas 8, vers 17. Vi ska alla stå inför Kristi domstol, står det. Då visade det sig med all tydlighet att vi är ganska lika, även fast kristna kommit olika långt i sin vandring. Men vad betyder Kristi domstol? Inte ska väl en kristen hamna inför en domstol där det ska avgöras om vi kommer till himlen eller ej? Nej, ett Guds barn kommer inte att hamna inför en sån domstol. Kristus säger ju: den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn, Johannes 3:18. Den som hör mitt ord, säger Jesus, och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Johannes 5:24. Vad är det då för domstol aposteln talar om? Kristna ska inte ställas inför evighetens domstol. Men det finns en annan domstol vi ska ställas inför. Ordet för domstol här på grekiska, bema, används även om den tribun eller upphöjda plats som idrottsmännen ställdes efter spelen, efter idrottsevenemanget, för att belönas. I varje större romersk stad fanns ett stadium. Församlingen i Rom visste precis vad han talade om. Vissa av dem hade själva sett hur idrottsmännen efter sina insatser fick olika belöningar och ärades på olika sätt. Och vissa fick ingen belöning alls. Vår frälsning, att vi får komma till himlen som är Guds barn, beror inte på vad vi har presterat, hur vi har levt och vad vi har gjort. Frälsningen är helt och hållet av nåd. Det är en gåva från Gud och består i att Jesus Kristus, Guds son, har burit alla våra synder på korset och straffats för dem. Att han har skänkt sin rättfärdighet så att vi inför Gud får stå helt skuldfria och rättfärdiga genom Guds sons blod. Och denna frälsning räcker han åt oss genom dopet, genom ordet, genom avlösningen och genom nattvarden. Och denna frälsning tar vi emot genom tron. Av nåden är ni frälsta genom tron. Men att vi nu alla fått av nåd som en gåva, det betyder inte att våra liv inte kommer att bedömas, värderas och belönas. Aposteln skriver i sitt första brev till församlingen i Korint: fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter. Och då ska var och en få sitt beröm inför Gud. 1 Korintierbrevet 4:5. Och i det tredje kapitlet från 12:e versen skriver han: om någon bygger på den grunden, alltså Kristus Jesus, med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dag kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld. Och ur vars och ens verk ska elden pröva. Om det verk som någon byggt består provet, ska han få lön. Men om hans verk bränns upp, ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Grunden som vi talar om här, så bygger på den grunden. Grunden, alltså Jesus Kristus som frälsade, har alla Guds barn. Och alla Guds barn blir frälsta, även fast de står inför Kristi domstol. Men om man byggt på den grunden, alltså Kristus, med guld, silver och dyrbara stenar, eller man byggt med trä, hö och halm, det kommer att visa sig. Har vi som Guds barn byggt vidare på Kristus grunden med kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning? Jag låter bli 5:22 följande. Eller har vi byggt på den grunden med dåliga saker som inte stämmer överens med Guds lag? Eller har vi inte byggt alls? Ja, det kommer att visa sig. Apostelns budskap är: engagera dig inte så mycket i dina syskons helgelse engagera dig mer i din egen helgelse. Var och en av oss ska alltså avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er istället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder så att han snubblar och faller. Det finns ett klokt talesätt som säger att när vi pekar ut någon så pekar alltid tre fingrar tillbaka på oss själva. Istället för att leta efter fel hos våra bröder och systrar, låt oss hjälpa varandra, förklara posten. Din bror eller syster kanske har klantat till sig, eller är för oengagerad, eller är för ljum i sitt kristna liv, i församlingen. Låt oss då ställa två frågor till oss själva. Hur är det med mig själv? Är jag perfekt? Fråga nummer två. Vad kan jag göra för att hjälpa mina bröder och systrar så att de inte snubblar och faller? När jag ser mina syskon misslyckas, innan jag går vidare och säger någonting hårt till dem eller om dem, så kanske jag ska fundera på: vet jag verkligen hur hårt han eller hon försökt att göra det som är rätt? Vet jag verkligen om hur hans eller hennes livssituation ser ut? Hur kan jag utgå från att andra har samma förutsättningar som jag själv? Kan jag verkligen veta att jag inte skulle ha gjort samma sak om jag vore i samma situation? Ibland är det bra att lägga sig i. Ibland har vi faktiskt inte med andra situationer att göra. När Petrus var nyfiken på vad Jesus visste om Johannes öde, så ber frälsaren honom att sätta sitt fokus på sin egen efterföljelse. Vi läser: när Petrus fick se honom, alltså Johannes, frågade han Jesus: Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade: om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig. Johannes 21, vers 21 och följande. Han svarar inte ens på Petrus fråga, utan säger: fokusera på ditt eget liv. Vi ska ha ett genuint intresse för och en omsorg om våra syskon i Kristus. Men ibland måste Kristus peta på oss och säga: vad rör det dig? Följ du mig. Dagens text svider som salt i såren på våra egon. Den lyfter våra blickar från dem som vi vill höja oss över till vår egen själ och vår egen helgelse. Plötsligt inser vi kanske hur vi ofta försöker projicera våra egna problem på andra för att må bättre. Om vi nu är träffade i våra samveten ska vi inte förtvivla. Guds sons blod är gjutet också för våra tanklösa domar och förstoringsglas på vår nästa. Jesus säger till dig och mig: inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Och plötsligt hamnar våra fötter återigen på vår helgelses väg. Och när vi engagerar oss i våra syskons liv, så kommer det att handla om att inte sätta krokben, att inte lägga något hinder i vägen för en broder så att han snubblar och faller, som aposteln säger i dagens text. Skriften säger: klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Amen. Låt oss bedja.